Kyrkan. Välkomna till er som sitter här och särskilt välkomna till alla er som följer den här sändningen via närradio eller internet med eller utan bild. Det ska gå att se och följa den här gudstjänsten via YouTube och dit bör ni komma om ni går in på Rosenius kyrkans hemsida. Vi är inte så många fysiskt här, men jag säger det ändå att vi ser till att hålla avståndet mellan varandra. Jag heter Daniel Ringdahl, om det är någon av er som inte känner mig. Jag är en av medlemmarna här i Roseniuskyrkan och kommer att leda och predika i dagens gudstjänst. Med anledning av den rådande situationen så har ni inte fått någon agenda i handen, utan ni får följa med bäst ni kan ändå. Ni som sitter hemma och är med i Rosenius-kyrkan bör ha fått ett mejl från Martin med information om söndagens gudstjänst. Har du inte fått ett sådant mejl men vill ha det så kan du höra av dig till Martin via e-post. Så får du det till nästa söndag. Gå in då på hemsidan så får du mer information där. Efter predikan kommer vi att sjunga några sånger tillsammans och under de sångerna tar vi upp en kollekt. Och jag vill verkligen uppmana och uppmuntra dig att vara med i den kollekten även om du inte är här på plats. Du kan ge via Swish och det är så vi tar upp kollekt i den här tiden. Inte fysiskt, inte ens i kyrkan utan via Swish. Numret kommer att synas på datorskärmar och på bilderna här bakom mig under de sångerna. Men ifall du vill skriva upp numret så är det 123 695 6742. 123 695 6742. Och den här söndagen går kollekten till vår riksorganisation ELM. Det är inte någon söndagsskola heller. Vill du följa med i söndagsskola för det går att göra det hemifrån så går du in på barnpedagogen.se. Barnpedagogen.se. Där finns material och information om söndagsskola. Ifall det finns några barn som vill ha någonting att leka med så finns det tygkassar längst bak i hörnet av kyrkan. Där finns lite som man kan sysselsätta sig med under gudstjänsten. Det var all sådan praktisk information. Idag är det den tredje söndagen i påsktiden och temat är den gode herden. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. För gudstjänsten är ett möte med den levande guden. Låt oss be om ett sådant möte. Kära gode himmelske far, tack för att du är vår herde. Tack kära herre Jesus för att du är levande och uppstånden och mitt ibland oss. Kom med din ande och möt oss. I Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga den första psalmen, nummer 472 ur psalmboken. Jag vill sjunga om min vän.
Vars blick jag intet döljer. som själv är livet, i hans död är slutligen dödens onda helt fördrivet. Herre Jesus Krist, Guds son, dig jag väntar nå.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. I dagens gammaltestamentliga text talar profeten Jeremia om Jesus, kungen som ska komma ur Davids familj och rädda Israel från alla fiender. Det står: i hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Genom sin seger på korset har Jesus räddat oss från synden och döden. Och han säger i dagens evangelium: det, alltså de som tror på honom, ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Därför kan du och jag vara trygga. Men Jesus är dessutom, som det står i den gammaltestamentliga texten, Herren vår rättfärdighet. Och Paulus skriver i Romarbrevet att Gud både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. I tro på vad Jesus har gjort på korset för din och min skull får vi stå bekräftade, rätta och älskade inför Gud, trots våra synder och misslyckanden. För Guds bekräftelse, hans uttalande om dig, att du är allt igenom rätt i hans ögon, det beror inte på dig, utan på Herren som är vår rättfärdighet. Så låt oss därför utan rädsla komma inför honom, bekänna vår synd och skuld och ta emot förlåtelsen. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Och Guds ord försäkrar oss: om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Kriste, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger lovsalmen.
Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för vår tid och evighet. Han förvärvde allt vi ärvde, ljus och frid.
Varsågod och sitt. Nu ska vi sjunga barnens sång. Vi har inte någon här som brukar visa rörelserna. Kanske minns ni dem, vi gör vårt bästa. För er alltså som finns hemma och vill ha söndagsskola, kolla barnpedagogen.se. Där finns information och material. Så kan ni ha söndagsskola där hemma nu eller vid ett annat tillfälle när det passar. Nu sjunger vi barnens sång. Ni får gärna stå upp.
Tänk att Gud är min far. Kärlek till mig. Stark.
Vi ber dagens bön. Barmhärtige Gud, som lät din son ge sitt liv för oss för att sedan uppstå, låt honom vara vår herde och leda oss genom kamp och fara till vila, glädje och evigt liv. I Kristi den uppståndens namn. Amen. Den gammaltestamentliga texten är hämtad ifrån profeten Jeremias bok. Det är 23 kapitlet, verserna 3-8 i Jesu namn. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag fördrivit dem, och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Jag ska sätta herdar över dem som ska valla dem, och de ska aldrig mer behöva vara rädda eller modlösa, och ingen av dem ska saknas, säger Herren. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde ättlingarna av Israels hus upp ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag fördrivit dem. Så ska de få bo i sitt land. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så får vi stå upp och lyssna till dagens evangelium. Det är hämtat ifrån Johannes, det 10:e kapitlet, verserna 22-30. Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade: hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade: jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Då sjunger vi.
Vill kalla de sina tjänster.
Dagens predikotext är hämtad från Saltaren, den föreslagna salmen, den 23:e salmen i Jesu namn. En salm av David. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Låt oss be. Käre gode Herre Jesus, tack för att vi får lov att vara dina vänner. Tack för att du är vår herde. Vi ber dig nu att du kommer med din heliga ande och att du öppnar ditt ord för oss. Öppna våra hjärtan så att vi kan se dig, höra dig och ta emot dig. I Jesu namn. Amen. Livet handlar så mycket om att bygga upp skydd mot det hotfulla så att jag kan vara någorlunda trygg i motgångarna. Men jag tror att både du och jag har erfarenhet av att de där skydden räcker inte riktigt ända fram. Den blir vi väl inte minst varsom i de här tiderna. Bibeln visar oss en mycket mer klok och hållbar väg än att själv bygga upp sitt skydd och försvar. Och den 23:e salmen hjälper oss. Den går att sammanfatta ganska enkelt. Herren är min herde, jag har mer än nog i livet såväl som i döden. Det är åtminstone så jag skulle vilja sammanfatta det. Herren är min herde, jag har mer än nog i livet såväl som i döden. Jag ska leda oss genom salmen i tre delar. Först vägledning, sedan försvar, sedan nog. Vi börjar med vägledning. Det står, Herren är min herde. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Herdens uppgift är att leda och att skydda jorden. Herden ska ge bästa möjliga livsvillkor för djuren så att de kan gör det de ska göra så att de kan må väl och blomstra. Men det är inte, eller för vet jag kan inte säga att det inte är så lätt. Man kan föreställa mig att det inte är så lätt att leda på det viset och ge djuren de förutsättningarna. Vi kan ju tänka oss, jag har inte varit i Israel, kanske du har varit det. Men jag har sett landskap i medelhavsklimat. Det har jag gjort. Och i alla fall på sommartid så är det inte så att det liksom flödar över av gröna områden. Så det kan vara en rätt så svår uppgift att åtminstone under de villkoren leda djuren till gröna ängar och vatten. Men en god herde vet vad det finns. En god herde leder dit. Och herden vet vad djuren behöver och anstränga sig därför för att leda djuren dit. För där det finns mat och vatten, där kan djuren vila. Och det där vet vi ju faktiskt också från psykologin, att om vi inte har mat och vatten eller får sömn, så sätter liksom försvarsmekanismerna i vår kropp in och all vår energi upptas av hur ska vi få det vi behöver för att kunna leva. Och det sätter oss i ett stresstest. Men där vi har tillräckligt med mat och vatten och vila, där kan vi också slappna av, både till kropp och själ. Och här finns någonting djupt för oss att hämta. Människan är en existentiell varelse och måste ha mer än prylar för att nå inre vila. Vi söker på så många olika håll efter sådant som ska ge oss tryggheten och vilan i livet. Men till vilken nytta? Är det inte så att vår strävan och våra förebilder som vi kämpar för att leva upp till deras ideal, är det inte så att de snarare sliter ut oss och ökar vår ängslan än de ger oss inre ro och vila? Och åtminstone om målet för vår strävan är att finna fast mark under fötterna som kan låta oss vila i hjärtat. Men Herren är vår herde och han känner oss bättre än vi själva och kan ge oss det vi verkligen behöver. Du känner säkert igen det ironiska i det här som man brukar säga, mycket vill ha mera. Alltså det är ju, åtminstone är det min erfarenhet, att mata begäret gör ju inte att man blir mindre hungrig, utan tvärtom. Man vill ju bara ha mer. Och det är därför, eller åtminstone ett av skälen till varför, det är så fruktlöst, meningslöst att jaga efter skönhet, pengar, karriär, makt, inflytande, prylar och så vidare för att bekräfta sig själv och finna den trygga grunden i livet. Och jag tror att både du och jag vet det, och likväl kommer jag ju hela tiden tillbaka dit. Medvetet eller omedvetet. Men jag kommer bara vilja ha mer. Människor har i alla tider, liksom, om man ska hårdra det, valt en av två vägar. Antingen har man försökt mata begäret eller också har man försökt svälta ut det. Och så har man valt askesens väg. Det är ju två olika vägar. Svälter du begäret så lägger det sig förhoppningsvis. Men det har man väl också erfarit, inte minst i kyrkans historia har man ju märkt att även om man så liksom gav sig ut i öknen och levde på lite bröd ett par dagar i veckan, så även där fanns ju begäret kvar, för det är någonting som sitter invändigt. Men det finns en tredje väg mellan att mata och att svälta. Det står i den tredje versen här: han ger liv åt min själ. Herden ger liv åt själen. Min längtan efter yttre attribut är ett tecken på min inre törst. Längtan efter fast och osviklig bekräftelse, den är naturlig, det är någonting gott, det är ingenting konstigt. Vi bär alla på den. Men den kan inte mättas av det jag köper eller bygger eller skaffar mig. Jag längtar efter att vara rätt och att vara okej. Kärleken från en människa kommer längre än makten. Men inte ens kärleken kommer ända fram. För också min livskamrat kan svika. Och det kan ta slut. Men Herren för mig till vatten. Herren leder mig till gröna ängar. Herren ger liv åt min själ. En av kyrkans stora teologer, Augustinus, han uttryckte det här så vackert i sin bok Bekännelser. Han skrev så här: först sent kom jag att älska dig, du skönhet så uråldrig och så ung. Sent kom jag att älska dig. Och du var i mig, men jag var utanför mig och sökte dig där. Vanskaplig störtade jag mig över det sköna du skapat. Du var hos mig, men jag var inte hos dig. Allt det sköna drog mig bort från dig, det som inte hade funnits om det inte funnits i dig. Du kallade mig, du ropade och genombröt min dövhet. Du strålade, du skimrade och skingrade min blindhet. Din väldoft spred du, jag andades in och suckar nu efter dig. Jag fick smaka din godhet, nu hungrar och törstar jag. Du rörde vid mig och jag upptändes till din frid. Och jag tror att du på något plan vet detta. Att Gud och Guds kärlek kan ge en annan trygghet än vad något annat i världen kan ge. Och ändå är det så svårt att sätta sin tro till det. Men det är inte bara vi i den moderna tiden som tycker det är svårt. Även Israel hade svårt för det. I Jeremia, i profeten Jeremias bok säger Gud: mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. De har alltså försökt stilla sin törst på annat håll än hos Gud. Att lyda Gud liknas i Bibeln vid att gå på den rätta vägen. Och Israels ständiga problem var att de avvek. De tappade liksom kompassen och började dyrka andra gudar. Inte ens ledarna för folket gick rätt. Och därför lovade Gud en rättfärdig kung ur Davids familj. Den som vi hörde om i den gammaltestamentliga texten. Han som skulle kallas Herren vår rättfärdighet. Och han, den rättfärdige kungen, ska vara herden som leder sitt folk och leder folket på rätta vägen. Det är det så här. Han leder mig på rätta vägar. Till skillnad från de andra som leder på falska, felaktiga vägar. Och han gör det för sin egen skull. Så står det också här. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det är tryggt, förstår du. För om Gud leder oss på rätta vägar för sin skull, för sitt namns skull, så betyder det att han gör det i enlighet med sin karaktär. Han följer sitt väsen. Och det betyder också att han kommer inte att överge eller leda fel beroende på hur du och jag lyckas eller inte lyckas med att följa honom. Han kommer inte ge upp på grund av våra lyckanden eller misslyckanden. För det är inte därför han leder. Han leder inte för att du är lojal. Han leder inte för att du är fläckfri. Han leder inte för att du har ett så fast beslutsamt mål i blicken. Utan han leder för sin egen skull. För att det är hans karaktär att leda sitt folk. Och det är tryggt. Herren leder på rätta vägar för sitt namns skull. Och därför är livet en ständig övning att sluta leda sig själv. Att sluta leda sig själv på mina egna vägar och istället följa Herren på hans vägar. Som Augustinus sa också i det fallet: ge mig det du bjuder och bjud mig det du vill. Den heliga Birgitta sa ju, hur var det hon sa? Lär mig att följa, visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den. Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den. Så det är den första delen. Herren ger vägledning. Det andra är att han är vårt försvar. Herren, vår herde, leder sina barn genom sin ande och sitt ord. I Psaltaren 19 står det om Guds ord: genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger stor lön. Men så är det så att även den som följer Herren kan ledas in i dödsskuggans dal. Det står ju faktiskt, även om. Det står ju så, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal. Alltså den som följer herden kan trots det gå ner i dödsskuggans dal. Och det kan ju handla dels om döden, men det kan också handla om själens mörka natt. Om ångest och depression. Om lidande och svårigheter. Det betyder inte att du är förkastad av Gud eller bortstött från Gud. Att du får gå igenom sådana perioder. Det kan ju faktiskt vara så att herden leder dig igenom en sådan period. Guds barn går Jesu efterföljd och får dela lidandet och prövningarna med honom. Det är ju en del av korsets teologi som Luther talar om. Och det är en del av livet och Guds fostran. Petrus skrev i första Petrusbrevet: Kristus led i ert ställe och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Men inte ens i det djupaste mörkret behöver vi vara rädda. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Tänk kunna säga det. Alltså det går inte att säga Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för jag har så mycket pengar. För jag har så bra vänner. För jag är så snygg. För jag har så snygga kläder. För att jag har en så bra familj. Alltså det räcker inte. Men den som följer Herren kan säga, även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Inte ens i det djupaste mörkret behöver vara rädda. Som det står i psalm 139. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen. Varför? Jo, därför att du är med mig. Gud är nära och relationen är personlig. Jag vet inte om det här håller exegetiskt, alltså tolkningsmässigt. Men i de första tre verserna har David sagt, Herren är min herde. Han för mig, han leder mig, han... Men här säger han, du är med mig. Och oavsett om det håller exegetiskt eller inte, så kan vi göra det till en poäng för oss. Relationen till Herren, herden, är personlig. Och i lidandet ännu mer så. I lidandet blir Gud ännu mer, inte bara ett han, utan ett du. Någon som står framför mig och bär mig och följer med mig. Om du följer herden Jesus är du aldrig ensam. Som Jesus säger i evangeliet. Det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Det är trygghet, kära vänner. Det är trygghet. När jag går med Gud kan jag vara trygg till och med inför mina fiender. I den femte versen så skiftar scenen. Från herdebilden så verkar vi få bilden av en fest eller någonting liknande. Du dukar för mig ett bord. Och det blir plötsligt en annan typ av bild. Jag får i alla fall bilden av en fest. Och det är en ganska märklig scen. För här står det, du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Det är ju konstigt, borde inte vara David som dukade ett bord för Gud? Borde inte vara vi som liksom ordnade en fest och upphöjde Gud? Men här är det Herren som dukar ett bord och skapar en fest för sin tjänare. Att jag tolkar det som fest har väl också att göra med att det står om bägare, jag antar vin, och olja som smörjs på huvudet. Det ger liksom bilden av någonting glatt. Den som följer Herren kan visserligen få vandra genom stora svårigheter av Gud. Men en dag kommer Gud att försvara och upprätta sitt barn, sina tjänare, så att alla kan se det. Det gäller givetvis också oss. Oavsett vilka prövningar du får gå igenom i livet kommer vi att få jubla. En dag. Och redan nu kan vi få erfara hur Gud betjänar oss i och genom sitt ord och sina sakrament. Men det gäller ju faktiskt i ännu högre grad herden själv. Jesus är den gode herden. Och han vandrade verkligen genom dödsskuggans dal. Han inte bara såg ut att vara slagen och fraktad. Han var slagen och fraktad. Hemsökt av Gud och förbannad. Men han blev det för vår skull. Jesus är ju den gode herden och Herrens lidande tjänare. Men eftersom Jesus frivilligt led och dog för oss har Gud också upprättat honom och gett honom allting som segerbyte. Uppståndelsen är Guds försvar av sin tjänare. Och av sin egen rättfärdighet. Jag tänker det så. När det så, du dukar för mig ett bord mina fienders åsyn. Så tänker jag, det har att göra med det. Att den människa som har vandrat genom dödsskuggans dal. Och har sett ut att vara prövad och förkastad av Gud. En dag ska det visa sig att Gud betjänar den här människan. Och alla som har fått se personen gå igenom svårigheterna. Och sagt, haha, den där har inte med Gud att göra. De får se plötsligt. Gud bekänner sig till honom. Det är inför hans fiender på det viset som Gud dukar bordet. Och vi får se att den som går med Gud är inte hemsökt och förkastad. Men Jesus svaret, men när Gud uppväckte honom från det döda igen, visade han inför hela världen och till och med inför alla de himmelska makterna att Jesus är Guds rättfärdiga tjänare som visserligen var slagen och förbannad av Gud, men som blev uppväckt, bekräftad och rättfärdiggjord. Eller förklarad rättfärdig. Hos Jesus finns nu ett överflöd av Guds godhet och nåd. En aldrig sinande källa att ösa ur för var och en som följer honom. Det är den andra delen. Så det handlar om vägledning och försvar. Också till sist om nog. Herren är min herde. Jag har mer än nog. I Psaltaren 34 står det. Unga lejon lider nöd och hungrar. Men det som söker Herren saknar inget gott. Och så är det. Så får det vara för den som följer Herren, herden. Herren Jesus är den rättfärdige kungen som till och med kan mätta själen. Och han leder sitt folk på Guds vägar. Den som tror på honom kommer aldrig att vara utan Guds godhet och nåd. För där tron på Kristus finns, där finns Kristus. Och där Kristus finns, där är hela himmelriket närvarande. Det betyder att om du vill sätta din tro till Jesus, så har du också allt vad Jesus är. Du är vad han är genom tron på honom. För Gud förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och salmen vill betona tryggheten och tillräckligheten hos herden. Jag tror det är därför som den både börjar och slutar med ord som talar just om tryggheten. Herrens hus, som det talas om här, jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det borde vara templet, platsen för Guds närvaro. Men porten in till det allra heligaste, den var stängd. För paradisets port stängdes av Adams och Evas synd. Och platsen in till Guds hjärta är stängd genom vår synd. Men genom sitt oskyldiga lidande, sin död och sin ärorika uppståndelse har Jesus öppnat dörren igen till Guds närhet. Ni vet, när Jesus dog brast förlåten i templet. Alltså förhänget, det som skiljde det allra heligaste från resten av templet. Den brast så att dörren in var öppen. Och så är det nu också för dig. Vi får lov att vara i Guds närhet. Vi får genom Jesu blod fritt tillträde till Guds tron och hans nåd. I Jesu namn. Och Jesus säger i Johannes 14. I min fars hus finns många rum. Och om jag nu går bort och bereder plats åt er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Det är väl underbart. Och det är ju det som salmen slutar med. Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det finns plats. Det finns rum för dig i Guds hus. I livet får du förföljas av Guds nåd och godhet. Och i evigheten får du bo i hans rum. För Jesus har gjort rum för dig där. Och då är vi tillbaka i inledningen. Hur Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Jag har mer än nog. För Herren är den som kan ge liv också åt själen. Och därför kan vi säga, Herren är min herde. Jag har mer än nog. I livet såväl som i döden. Amen, låt oss be. Kära gode himmelska far, tack för att du har sänt din son Jesus Kristus, vår vän och herre, som vår herde. Vi ber dig, kära gode herre Jesus, att du ska hjälpa oss så att vi gärna följer, lyssnar och lyder dig. Tack för att du är god. Tack för att du fritt och förintet ger det som vi kämpar och sliter för att få men ändå inte lyckas med. Tack för att vi har fullständig bekräftelse, upprättelse, kärlek och förlåtelse hos dig. Hjälp oss tro och lita på dig. Hjälp oss lämna våra egna vägar och istället i trygghet följa dig. I Jesu namn. Amen. Då ska vi få lov att stå upp och högt och gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igen kommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Då ska vi sjunga några lovsånger tillsammans. De kommer upp på skärmarna eller på din datorskärm. Och under de sångerna tar vi också upp en kollekt som sagt. Och den tar vi upp via Swish till vår missionsorganisation ELM. Under lovsången är vi inför Gud. Du får stå eller sitta eller hur du vill. Tänk vilken nåd att vi får lov att tillbe Herren även i de här tiderna. Låt oss be kyrkans förbön. Kära gode, älskade Herre Jesus, tack för att du är vår herde. Tack för att du är en god herde som har gett ditt liv för fåren. Och tack för att du leder oss i alla dagar in till tidens slut. Vi ber dig, kära gode Gud, om din heliga andes hjälp till att tillbe dig, älska dig, lyda dig och tjäna dig. Nu vill vi komma inför dig och be för vår stad, vårt land och vår värld. Herre, vi ber dig att du skyddar och bevarar kommuner, regioner, riksdag, regering, kungahus. Ge dem vishet och vägledning. Och uthållighet. Vi ber särskilt för Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsinstitut och inte minst all vårdpersonal. Herre, du ser den kamp och det slit som de gör. Du ser den oro som kan finnas och allt med det. Kära gode far, vi ber dig att du leder med din goda hand och att du ger kraft och hjälp och ledning. Vi ber också för världens stats- och regeringschefer. Vi ber för alla som har makt och inflytande och som arbetar med hur man ska hantera den här pandemin. Skydda och bevara, led och hjälp dem. Och vi ber för allt folk, för vårt folk här i Sverige men också över hela jorden. Du ser här alla som är rädda och oroliga, alla som är sjuka och ensamma. Du ser det. Och vi ber dig, kära god Gud, att du kommer till varken med tröst och skydd. Och vi ber dig också att du ska kalla på människor i den här tiden, kära Herre Jesus. Vi ber om att människor ska få lov att vakna upp och vända sig till dig. Vi ber för din kyrka i Stockholm och i Sverige, över hela världen. Led din kyrka, led ditt folk. Hjälp oss att lyssna och lyda din röst. Vi ber alla som har fått uppgiften att vara herdar för din jord på olika sätt. Vi ber att du skyddar och bevarar dem och leder dem så att de får leda på dina vägar. Vi ber dig också att du hjälper oss som dina får att följa dig och älska dig. Vi ber för Rosenhuskyrkan. Välsigna och bevara oss. Hjälp oss att vara ditt ljus. Skydda och bevara oss i den här tiden. Vi ber för alla av oss som är oroliga eller ensamma eller på olika sätt lider. Herre Jesus, var nära, skydda och stärk vår gemenskap. Vi ber också för vårt missionssällskap ELM. Led och hjälp oss. Vi ber för alla föreningar och församlingar, för alla predikanter och för styrelser och så vidare. Vi ber särskilt för våra missionärer, särskilt för familjen Unosson i Peru och för Kerstin Nilsson i Kenya. Skydda och bevara dem och ge dem din tröst i den här prövningen. Och så ber vi dig att du hjälper oss alla i den kommande veckan. Du ser vad veckan bär med oss. Led oss och hjälp oss. Hjälp oss att hämta all vår styrka och tröst hos dig. Och led oss alltid på dina vägar. Tack för att du ber för oss. Tack för att du tar emot våra böner för Jesus skull. Och leder oss. Hör oss när vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
Ni behöver knappt sitta ner för vi ska strax stå upp igen och sjunga den sista sången. Vi får se hur det blir på söndag. Enligt planen så är det Martin som predikar. Vi hoppas att det håller 11:00. Som vanligt så följer de flesta av oss gudstjänsten hemifrån. Vill ha mejl om information så ring på hemsidan och skriv till Martin. Nu sjunger vi den sista sången. Det är nummer 146 i psalmboken, vers 2 och 3. Och sedan får vi ett postludium. Tack för idag. Skall fröjda sig åter trots värld.